Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hej och välkomna till Någonting om aktier. Idag här med Marcus Gedda och så har vi en liten gäst på G in här också.
Oh,
hur är läget, Marcus?
Jo, men det är bra, vet du. Det är torsdag. Det är den 9 maj. Det är det inte alls, det är 9 juni. Psych. Och det är studenttider.
Ja, man ser mycket studenter ute på gatan faktiskt. Det är roligt att se.
Är det New kanske, Wave Group?
Ja, hallå? Det kanske går bra för New. Jag såg att de hade ett nytt brand faktiskt i tidningen.
Okej, vad har de köpt?
Jag vet inte vad det
heter. Launchat?
Jag såg det bara i Affärsvärlden.
Okej. Ja. Hur går Tims portfölj?
Jo, det går ganska bra. Jag ska in och kolla lite häromdagen. Det kom in en ny analys på Chemometech. Mm. Det här med danska blodcellsanalysbolaget som jag äger. Första bevakningen liksom av något bolag.
Mm, just det.
Så det är kul att se att det äntligen är någon som orkar.
Det är för svår skit till.
Ja, det är typ det, det, är typ det alltså. Det är typ
fattar det. Jag inte in det liksom.
Vad har hänt mer då på börsen och lite här och var?
Ja, Climion kom ut med en heltäckt företrädare här häromdagen.
Okej, täckt den då, det är bra.
Ja. Modelio tog den, tror jag.
Ja, okej. Okay. Modelio. Ja. De har någonting i kikan där då, helt enkelt. Ja, Boost kom in i dem en vinstvarning också. Mm. De ser lite avmattad konsumtion. Svagare konsument, helt enkelt. Ja. Köpmässigt.
Ja, vi har snackat om det rätt bra. Mycket tidigare. Liksom. Ja. E-handelsnedgång.
Ja, så det är väl lite det vi ser. SBB såg jag, om det var Standard & Poor's eller Fitch som uppdaterade deras kreditrating, och det var BBB minus då.
Vad det är ju för fan.
Alltså det var samma, de upprepade det alltså.
Okej.
Okay. De hade bra outlook tydligen. Så då kanske man kan sänka det, eller höja det. Vi får se helt enkelt. Men ska vi gå in på dagens huvudämne kanske?
Jag tror faktiskt det.
Okay. Vill du köra introduktionen?
Ja, men absolut. Och detta är ju en person som ligger mig varmt om hjärtat, som mångt och mycket har lärt mig att investera. Ja, så det är väl kul. Och vi fick ju faktiskt en liten introduktion på vår gäst redan förra veckan. Med tanke på att det här är en rep på avsnittet
retake,
som försvann.
Men det blir den bättre retaken här.
Klart kommer bli det. Och jag tror Robert har massa nya, fräscha, heta spaningar att dela med sig denna veckan. Så att egentligen ett stort varmt välkommen till Robert Andersson från Aktiespararna.
Vad kul att vara med. Vilken kul podd vi ska ha.
Ja, verkligen. Det känns som det var igår, men det var bara några dagar sedan.
Jag visste det då. Ja, vi skrattar lite och det är kul. Det var några fina skämt om mitt byxval och lite så.
Ja, nu är du faktiskt på det långbyxor. Det ser ju inte du, tjej. Ja. Robert, men nu är du på långbyxor idag. Det är ju bra.
Mm, visst är det så. Ja, men hej Robert.
Hur är läget?
Det är bara fint med mig. Det är strålande sol ute, men börsen går åt skogen. Precis som min portfölj hittills i år. Men jag försöker hålla humöret uppe. Jag vet inte, det är bra.
Visst är det så. Visst är det så. Och då får vi den klassiska frågan. Vem är Robert? Vad är din bakgrund lite och så?
Jo, men inte helt olik er bakgrund i form av att ni är inom unga aktiesparare. Har varit engagerad i unga aktiesparare jättemånga år. Eller jättemånga, men början på 2015 i lokalavdelning i Göteborg. Drev den några år. Började utbilda för unga aktiesparare med de här UA-akademierna. Väldigt, väldigt roligt för den som får chansen till det någon gång, tycker jag att man absolut ska ta den chansen. Sen har jag jobbat lite på Unga Aktiesparares utbildningsprojekt om privatekonomi och därefter flyttat upp till Stockholm från Göteborg för att jobba på Unga Aktiesparares kansli. Sen så slutade jag jobba på Unga Aktiesparare nu i december och har nu hittat tillbaka den ideella miljön och är med och förvaltar UAs portfölj. Och i övrigt jobbar på Aktiespararna, som sagt, systerorganisationen där jag är analytiker. Så sitter och kollar på bolag hela dagarna.
Det är ju grymt ju. Det känns som att det är vanligt att aktiespararna går och plockar lite folk från UA då och då. Är det bara någonting som har kommit på, eller tror du det stämmer?
Ja, men det stämmer väl. Vad jag kan komma på i absolut närtid i alla fall, så är det väl jag och min förrätta kollega som nu har slutat på aktiespararna också, med Mohammed Salih, som också jobbar på UA först och sen bytte till aktiespararna. Och nu är han ju sparekonom på Fundler.
Precis. Miljonmannen.
Miljonmannen.
Thunder.
Fundler. De har räntokonto.
Jag tror du sa Thunder. Ja, som en blixt liksom.
Ja, men det är ju en sån här fondrobot.
En sån klassiker.
Eller något.
Ja, ja precis. Ja, men det är jätteintressant och alltså jag gillar ju aktiespararna mångt och mycket, men kan vi inte gå in lite mer? Jag tycker det är väldigt intressant med just ditt jobb, för du är ju inte som alla andra där ute, helt enkelt.
Ja, men det är väl intressant när man pratar aktieanalytiker, så kan man väl säga att det finns lite två olika släkten, varav det ena släktet jobbar väl med det man kallar för uppdragsanalys, som har växt väldigt mycket i Sverige under de senaste åren. Det är ju inte så gammalt fenomen. I grund och botten ett jättebra fenomen på många sätt, men det har sina speciella för- och nackdelar. Och sen så har vi det släktet som jag tillhör, som är lite mer oberoende analys eller journalistisk analys, eller vad man nu väljer att kalla det, som är med andra för- och nackdelar. Och för att dra en lång story kort, så kan man väl säga att en uppdragsanalytiker jobbar ju väldigt nära kanske 10 bolag eller något som man följer noggrant och skriver uppdateringar hela tiden och så vidare. Och de här analyserna är ofta ganska långa och väldigt bra för att belysa risker och möjligheter och så i olika case. Däremot, just när jag investerar i alla fall, så kanske jag inte tittar så mycket på riktkurserna på de här analyserna.
Du ställer inga riktkurser eller?
Jo, men jag ställer riktkurser, men jag litar inte riktigt lika mycket. Jag är lite mer på oberoende analytikers riktkurser än uppdragsanalys riktkurser.
Absolut. Nej, men där kan jag väl generellt hålla med dig.
Ja, men det är ju som vi pratade om det innan, liksom, att det finns ju incitament för uppdragsanalytikerna såklart att sätta positiva riktkurser. För att ifall de hade sagt för låga riktkurser som ligger under dagens aktiekurs, så kanske ledningen inte blir så glad, de kanske inte delar med sig lika mycket information, och jag vet i vissa fall så har de ju faktiskt avslutat kontrakten liksom med vissa analysfirmor då, för att de är helt enkelt för negativa liksom. Men du verkar ju ha lite mer en annan, verkar vara ett annat spektrum lite, vill inte du förklara vad du gör? Lite mer inspirerande typ, eller?
Ja, men exakt, för vi är ju lite andra. Eller vi, jag och min kollega Karl-Henrik Söderberg, som på Aktiespararna sitter och gör våra oberoende analyser, så vi kan ju skriva om lite vad som helst. Vi är inte begränsade av någonting. Vi kan välja vilka bolag som helst och vi ska skriva precis vad vi vill om de bolagen, vare sig det är köp, avvakta eller sälj. Jag gillar att skriva en del sälj. Det är lite kul att vara lite bäst ibland.
Det är bra. Det är grymt. Jag gillar det.
Såga bolag, det är faktiskt.
Ja, det är bra. Om jag var jobbig, vilket skulle du säga, vilket är din största misstag hittills och vilken är också din största homerun?
Ja, men jag har ju faktiskt hittills haft ganska många som ligger kring nollan, alltså jämförelse med index, som jag tycker är det enda relevanta. Men så har jag några som verkligen sticker ut på
det. Flott.
Och om vi börjar med det dåliga, och jag tycker ändå så här, och det är väl viktigt tycker jag som oberoende analytiker att oss som skriver lite kortare och verkligen går igenom olika case och ger konkreta råd, vi ska ju verkligen följas upp stenhårt. Det gör vi i våran tidning. Efter ett år så utvärderar vi hur våra råd har gått. Förhoppningsvis har ju det mesta gått bra, men ibland går det ju jättedåligt. Och något som gick jättedåligt, det var att jag satte ju köp på Netflix efter deras första rapport i år. Så det har varit två stora rapportsmällar i år. Så jag lyckades missa den första i alla fall, men jag träffade den andra, så att jag är back.
Ja. Men du är inte ensam med det. Vi gjorde ju även Bill Ackman där, miljardären. Så du kan säga att du är som honom, kan du säga.
Men
strikt jämförbar.
Det håller inte. Men så kan det gå ibland. Inga just påvisar vikten av diversifiering. Något som istället blev väldigt bra var att jag tryckte sälj på Sinch ganska tidigt i år. Och sen dess har väl aktien rasat 50% eller något. Så det var ju positivt. Men man har ju sina både riktigt lyckade och riktigt misslyckade, men det är ju någonstans det generella snittet som är det mest relevanta.
Verkligen.
Visst är det så. Hur får man ta del av dina analyser?
Bra fråga. Jag skriver en analys varje måndag lunch som jag lägger ut på aktiespararna.se, vår sajt, för alla medlemmar i aktiespararna. Sen utöver det så skriver jag lite i vår tidning som jag finansbranschens största magasin om aktier. Och den har ju, jag vet att det är många medlemmar och aktiesparare här som alla de kan ju läsa den gratis digitalt.
Gratis är gott.
Gratis är gott. Där får man ju massa analyser, både från mig och från några av mina kollegor.
Det är fantastiskt. Men du är strålande. Vi är ju dock inte bara här för att sitta och prata om aktiespararna, utan vi har ju faktiskt roligare grejer på
agendan. Jag har lite frågor att ställa här. Det ryktas om att du har lite bra koll på lite räntor och fastigheter och lite sånt.
Ja, men jag försöker. Det är min favoritbransch i alla fall.
Ja. Så jag tänkte vi skulle inte grilla dig, men ställa mycket frågor. Det tycker vi är roligt. Mm.
Det ryktas att även fastighetstopparna tar hjälp av Robert Andersson ibland. Visst är det så?
Ja, antingen är det så eller så är jag som tänkt på dem. Det lämnar jag obesvarat. Ja, det är...
Definitionsfråga så att du säger kanske.
Ja. Men ska vi börja med det enklaste egentligen? Eller enklaste och det svåraste. Men det mest rakt på kan man säga. Och det är ju det här med stigande räntan. Det är ju högaktuellt faktiskt. Och som har inte nyhet idag så kom ju Lagarde ut och sa att de skulle inte höja räntan, va? Minns jag rätt nu?
Nu och sen så förväntad höjning i juli. 25.
Ja, exakt, ja. Hur tror du den här räntorna påverkar börsen och liksom ekonomin liksom? Det känns som att det är mycket frågetecken kring det här, tror jag.
Om vi pratar generellt plan till att börja med så är jag ändå helt övertygad om att detta är den överlägset största faktorn till börsens nedgång i år. Kriget och sånt är inte det som driver börsen, speciellt inte just nu. Men att följa räntorna är det som har drivit börsen. absolut. Och det är ju av flera olika faktorer såklart. Dels så är det ju vissa bolag som har väldigt höga räntekostnader, om vi just pratar fastighetsbolag, som drabbas mycket av den effekten och att de då får ett lägre resultat på grund av det. Men sen det absolut största är ju att man i sin investeringskalkyl, om jag sitter och räknar på ett bolag och jag räknar med att jag behöver en viss riskpremie plus den riskfria räntan, om den riskfria räntan då stiger nästan 2%, så höjs ju den totala avkastningsräntan och då måste aktiekursen ner, kort och gott. Snabb summering. Ja. Men och någonstans om man räknar på det så ska en och det beror lite på tillväxten, det jag ska säga nu, ska förtydliga, men 1% högre riskfri ränta borde dra ner börsen 16-17% där någonstans. Och då mycket. Ja, exakt, och då är vi ju nästan i underkant där vi handlar idag, lite beroende på vilket index man kollar på. Men detta beror ju just på grund av, på hur mycket det är ett tillväxtbolag, eller egentligen det relevanta är hur höga multiplar handlas bolaget på. Ett bolag som handlas på höga multiplar ska ner ganska mycket mer än ett bolag som handlas på låga multiplar, för där har vi mycket vinster i närtid. Och om vi pratar svenska stora banker och sånt som delar ut 6-7% här nu, det favoriseras ju väldigt mycket mer relativt. Det är ju ingen som är en absolut vinnare på det här, men relativa vinnare har vi ju massor av. Och då kan du ju flöda in kapital där, och då kan ju aktiekurserna gå ganska okej i alla fall.
Hur man sätter det här i relation till inflation och sånt, det pratar man ju mycket om också. Inflationen är ju det som alla vill stoppa liksom. Det känns som det är två pusselbitar just nu liksom. Vill du förklara lite hur det funkar?
Nej, men ja, svårt. Inflationen i sig är ju kanske det som långsiktigt är med och driver börsen ganska mycket. Om vi spolar tillbaka 60-70 år så kan vi säga att om vi inte hade haft en god inflation under den här tiden, så hade vi inte haft de här nästan 11% per år i avkastning per år på börsen. Så att, som jag ser det, ett riktigt långsiktigt perspektiv är ju inflation något jättepositivt. Men som sagt, alldeles för hög inflation är absolut inte positivt för ekonomin om pengars värde urholkas för fort. Och då så har vi ju det här ränteverktyget som ska hålla ner inflationen, och den är ju så brutal just nu. Men det är intressant, för den här inflationen är ju så speciell som vi ser i form av att förutom i Boosts fall idag då, så är det ju generellt inte det efterfrågeproblem vi ser. Och det är ju intressant om man just pratar Boost med konsumenthandel och så. Vi har ju sett svaga konsumentsiffror ganska länge, och jag har lite väntat på det. Så här, när kommer konsumentbolagen med riktigt svaga siffror? För det ser jättedåligt ut. Hushållen säger både att de har fått det sämre under de senaste 12 månaderna och förväntar sig få det mycket sämre de närmsta 12 månaderna. Och det är inte alls ett bra tecken. På så här låga nivåer har vi bara varit 2 gånger tidigare under 2000-talet. Så det är ju inte positivt. Samtidigt som vi har de här dåliga siffrorna så har vi också Clas Ohlson som kommer med jättestarka siffror. Så det är lite intressant vad man ska tänka och tro på, eller om det bara är en e-handelsgrej och så vidare. Men oavsett vad, så är inflationen ju lite speciellt, för generellt sett stark efterfrågan, men vi lyckas inte riktigt få till utbudet på grund av hela de här leveransstörningarna och nedstängningar i Kina och så. Så jag skulle vilja säga att inflationen kommer falla tillbaka. Det är något som jag är helt bombsäker på. Eftersom i den inflationen vi har just nu så har vi energiprisökningar på nästan 100% på ett år. Och om de inte ökar 100% till nästa år så kommer det ju dra ner inflationen. Men däremot så är den på alldeles för höga nivåer. Och sen och då handlar det lite om vilken strategi man vill ha. Antingen så försöker man ju då vänta ut och tro att inflationen ska falla tillbaka så lågt som till 2%, eller så vill man ju då höja räntan ganska aggressivt, vilket i stort sett hela världen gör just nu, och det handlar ju om att försvaga efterfrågan, vilket någonstans gör att vi rör oss mer mot en lågkonjunktur. Så intressant fråga, jag vet inte ens om jag svarar på det, men jag resonerar lite kring det.
Det är jättebra.
Shanghai kom ju också in i de nya nedstängningar.
Nej, ser de ner igen?
Ja, man. Så att tror inte utbudet kommer förbättras snart så att säga. Tim ber för glatta livet för både för sig själv och för portföljen.
Ja, det är ju inte så bra.
Nej, det är det ju inte. Så att, och det är ju det, är det jag tycker är intressant. Är ju, framförallt tror jag det kommer driva, kan i slutändan så tror jag det kan vara gynnsamt för Sverige och andra europeiska och västländska länder att Shanghai stänger ner, för att det som har drivit är ju också en insourcing trend.
Home sourcing trenden är superintressant, superintressant trend alltså.
Så att, och det är
kontraktstillverkning, legotillverkning och sånt i Sverige och Europa kommer bli mer och mer relevant.
Då vet jag att innan nu kriget med Ukraina så vet jag att det var många som sourcade till Ryssland istället för Kina just. För att det var så långt bort. Men nu är det inte så jävla bra det heller. Så att...
Nej, men man får ju tänka så här också. Det är ju att den globalisering som vi sett de senaste 30 åren, säger det liksom. Det har ju egentligen varit en ganska deflatorisk kraft. Där vi har exporterat de här tillverkningsjobben och så vidare till låginkomstländer som Kina, Bangladesh exempelvis. Och sen då nu när vi ser att de här globala leveranskedjorna helt havererar och man börjar få upp ögonen för att det kanske är bra att ha lite slack eller lite resiliens i sin kedja och då flytta hem jobben, då kommer det ju driva inflation också. Som jag tror att vi kommer ha, kanske inte så hög inflation som vi har nu idag, men jag tror vi kommer se en något förhöjd inflation i alla fall kommande 5-10 åren än den som vi haft tidigare år där det varit närmare 2 kanske. Skulle jag säga på alla fall.
Jag tror det, fast Sverige också har alltid kämpat med att uppnå 2% inflation. Så att, det är därför Ingves inte har höjt räntan, va? För att de har inte nått, de har ju legat på en 15, en 20 liksom.
En klassiker är ju att gå in och kolla på Riksbankens prognoser för räntebanan. Det ser ju ut klassiker. Som en en igelkott. För de tror att den ska höja dem liksom, men de har alltid misslyckats med det.
Ja. Jag sticker in där med att bara, det är väldigt intressant just när vi pratar om det här med att flytta hem jobben, och det känns som att dels är det av leveransstörningarna och sen så har det ytterligare lyfts det frågetecknet med att ha massa tillverkning i länder som kanske har en annat politiskt styre än en själv och så vidare med hela Rysslands invasion. Och att därför har riskerna med även med Kina belysts lite mer. Och en stor potential jag ser, det är ju Östeuropa. Som är medlemmar i NATO, medlemmar i EU, fullt demokratiska länder. Jag tänker till exempel på ett land som Tjeckien.
Polen!
Ja, men och ganska låga löner. Finns ju jättepotential, skulle jag säga.
Ja. Jag tänkte också på det. Antagligen kommer man ju hellre ha det än Sverige, liksom, där det är väldigt dyrt med lön.
Robert, har du något så här top of your head som är Tjeckien exponerat bara, som är på svenska börsen?
Nej, det är lite synd, för Tjeckien är inte så litet land, men Polen har jag. Jag har något polskt bolag i portföljen också. Men det är fint. Det är ju faktiskt också ett helt fantastiskt land. Väldigt arbetande folk, jättestort land, men helt bortglömt.
Jag hör det.
Ha, ska vi gå in på
the big dog.
The big huvudämnet nästan, vill jag säga, men det roligaste, fastigheter. Och då är det nästan så att dina ögon glittrar till här, ser jag. Du blir så glad att höra det.
Det blir jag.
Ja.
Och då kan vi egentligen börja med att ta ränteaspekten på fastigheter och kolla lite på det är en fråga till dig, Robert. Hur påverkar, för det finns ju egentligen, finns ju massa fastighetsbolag. Det finns massa fastighetsbolag i Göteborg framförallt.
Ja.
Och alla de här bolagen hanterar räntor och belåning på olika sätt. Kan du bara gå igenom lite hur fastigheter, ja, vi skiter i det, vi tar det sen. Och så tar vi egentligen, vi börjar med Robert, vad du tycker är viktigast när man kollar på fastigheter, fastighetsbolag.
Jo, men det är några saker som är viktiga. Vi börjar med det enklaste, och det är att någonstans skapa sig en uppfattning om vilka fastigheter man äger. Och då tänker jag kanske inte exakta fastighetsbeteckningen. De finns ju där som man kan åka ut och kolla om man vill. Det har jag aldrig gjort. Kanske har ni gjort det.
Det har varit gött.
Nej, men lite geografisk hemvist och fastighetstyp, det vill säga om det är ett kontor eller om det är en bostad eller vad det nu än är. Och där behöver man ju skapa sig en uppfattning, framförallt vad man tror om vakansrisken, att någonting kommer stå outhyrt under en lång tid. De olika fastighetstyperna har väldigt olika former av risk, och det naturliga att säga det är att till exempel svenska hyresrätter har väldigt låg risk, och i alla fall om vi drar det till sin extrem, svenska hyresrätter i Stockholm och Göteborg har väldigt låg vakansrisk, absolut.
Mm. Sen kan det vara högre risk med typ så här butiker.
Exakt, butikslokal i Filipstad, mycket högre risk. Men de måste äga dem också. Det behöver inte bara handla om att hitta lägst risk, precis som alla andra aktieinvesteringar, utan där har man ju, man pratar ofta direktavkastning i fastighetsbranschen, och det är ju inte då bara i alla fall den utdelningen man får som privatinvesterare om man köper den aktien, utan man pratar direktavkastning på fastigheten, och då handlar det om att vi köper den här fastigheten för 100 kronor, den förväntas generera ett överskott på 3 kronor per år, och då har vi en direktavkastning på 3%.
Är det det här man kallar för fastighetsyield typ, eller?
Exakt. Och här kan vi ju variera extremt mycket. Vi kan ju variera mellan 1,7% och upp mot 8% på olika fastighetstyper och geografisk hemvist. Så det är lite viktigt att ställa sig frågan, vad är det som passar mig? Vad är det jag tror på mest? Och någonstans väga den här direktavkastningen tillsammans med risken för vakans.
Vad tror du om sannolikheten att folk börjar jobba hemifrån nu mer och mer? Och hur ser du på den trenden som man sett lite under corona?
Det är jätteintressant kring kontorsbolagen. Vi har ju ganska mycket kontor på Stockholmsbörsen. Det är ju en av de största typerna vi har. Jag är lite orolig faktiskt. Jag vågar inte ha en jättestor exponering mot det i alla fall. Jag tror inte på den där kontorsdöden som vissa håller på ut och snacka om. Jag har inte sett massa som säger upp kontor, utan de flesta jag pratar med letar snarare större kontor och hej och hå. Men frågan är ju egentligen kanske inte om det kommer att bli världens kontorsdöd, utan frågan är ju egentligen, det har varit ett väldigt högt tryck på varje kvadratmeter kontor i alla fall i storstäderna under de senaste 15-20 åren, vilket har gjort att priserna på de här har ökat väldigt mycket mer än KPI. Och nu är då frågan, kommer trycket på en kvadratmeter kontorsyta stiga eller falla? Jag tror ju att det kommer falla. Och även om den inte står outhyrd i 20 år, så kanske prisutvecklingen på den kvadratmeter utan inte är lika god framöver. Så att jag är lite försiktig generellt sett med kontor.
Försiktigt skeptisk kan man säga.
Mm. Ja.
Men jag tror du sätter hamman på spiken faktiskt. För det är ju många som pratar om det här, vad kommer jag bara hemifrån? Och det tror jag inte heller, men jag tror vi kommer se mycket av en, alltså, man kommer ju strukturera om fastigheten, tror jag, kontoren. Så det blir ju mer, många kör ju liksom, om man jobbar hemifrån 2 dagar, alltså, så kanske jobbar på kontoret 3 dagar liksom. Och allt annat lika så krävs det ju mindre resurser liksom för att liksom tillgodose det här behovet av kontorsplatser. Om man kanske har, ja, men typ som Flowscape som har så här kontorslösningar, man kan boka olika platser på kontoret liksom, och då kanske man kan skära ner antal platser som man behöver totalt liksom. Man kanske inte har en designerad plats som det brukar vara.
Absolut, absolut.
Ja. Men nu är du ju väldigt mycket inne på den här operationella sidan av fastigheterna som olika fastighetsbolag riktas in på då. Sedan så tycker jag ju det svåraste med fastighetsbolag, för mig i alla fall, är ju den finansiella sidan. Den delen av hela nöten så att säga. Typ, vissa bolag är ju mer eller mindre kända för hur deras strukturer sitter. För ibland så känns det lite som att det är lite finansiellt hokus pokus det där allihopa. Vill du gå igenom lite hur olika bolag gör och hur man bör tänka på?
Kan vi säga att deras årsredovisningar och kvartalsrapporter diffar ju mot vanliga traditionella bolagen och har inte samma titlar till att börja med.
Men pratar du om, nu får du säkert prata om vad pratar om.
Fastighetsredovisningarna kontra traditionella bolag. Ja. Det är ju bank, fastigheter har olika, ska man väl säga.
Ja, visst.
Ja, men det är ju lite olika och jag tänker att jag ska bara kort komma in på en viktig värderingsskillnad där när vi värderar fastighetsbolag. För här finns det så två olika skolor och varav en skola är jättestor hos några och varav en skola är jättestor hos några. Tillhör verkligen den ena. Men för att försöka föredra båda så schysst som möjligt så är det att den ena skolan fokuserar väldigt mycket på fastighetsvärdena som vi hittar i balansräkningen. Och, för om vi ska vara lite snabba så kan vi säga att en resultaträkning i ett fastighetsbolag, det handlar om att längst upp så hittar vi hyresintäkterna och sen så tar vi bort lite hyreskostnader och då får vi det som kallas för driftnetto som är att jämföra med ett bruttoresultat på ett vanligt rörelsedrivande bolag. Sen har vi lite centrala administrationskostnader, lite hokus pokus och så har vi lite räntekostnader, jätteviktig post. Sen summerar vi ihop allt som rör bolagets verksamhet och får ett förvaltningsresultat som jag skulle kunna jämföra med ett rörelseresultat i ett vanligt rörelsedrivande bolag. I förvaltningsresultatet är ju räntekostnaderna där, men i ett just i ett fastighetsbolag så är ju de så centrala någonstans. Jag tycker verkligen att man ska ha med dem. Sen efter det så kommer ju det som faktiskt oftast står för den största delen av vinsten i alla fall de senaste 5 åren. Och det är orealiserade värdejusteringar på fastigheter. Och det handlar om att man sitter hemma i sin Excel-snurra och säger att nu har vi höjt hyran på de här fastigheterna med 2%. Så tänker man att nej, men direktavkastningen på fastigheten borde ju vara densamma. Så då borde ju vi öka fastighetsvärdet med motsvarande. Och det är ju väldigt mycket pengar i sammanhanget. Så att om man har ett 100 miljarders bestånd och skriver upp fastighetsvärdena lite grann så är det väldigt mycket pengar. Till de här två olika värderingsskolorna så kan man väl säga att den ena skolan fokuserar på de här fastighetsvärdena då. Då kan man räkna ut ett substansvärde. Man räknar ut vad alla fastigheter är värda. Då växer skulderna kvar. Har man det egna kapitalet mer eller mindre och så sätter man det per aktie så får vi fram ett substansvärde per aktie precis
lite
som
ett pricebook.
Ja men verkligen, det är PP. Ett pricebook. Men det ser lite fastighetsaktigt ut. Mer eller mindre. Och om man läser Dagens Industri eller någonting sånt så är det ju det de nästan uteslutande använder sig av. Så den andra skolan som min bild är att både fastighetsbolagen och de ganska få men ändå några branschfonder som finns används sig av, det är att man egentligen helt och hållet struntar i de här fastighetsvärderingarna. De får stå för sig och de kan vara det ena eller det andra men strunt samma. Och då fokuserar man istället på det här förvaltningsresultatet som var att jämföra med det här rörelseresultatet. Anledningen varför det är intressant och varför jag gör det, det är ju kassaflödesgenererande aktiviteter. Som det,
pengar in, pengar ut alltså.
Verkligen.
Cashflow.
Degen ska in.
Degen ska ju in.
Ja, man kan inte bara kolla på en byggnad och säga, åh, det här är värt så mycket. Man måste få in degen.
Ja men exakt, för jag som investerar, jag vill ju ha pengar på kontot. Ja. Så. Och bara för att, som du säger, att nu säger vi att byggnaden är värd 3 miljoner eller 2, det ger inte mig pengar på kontot, utan nej, det är ju för att man säljer byggnaden i så fall.
Exakt, men ja. Då får man ju anta att bolaget måste ju sälja byggnaderna för att det ska hända. Och är man ett fastighetsbolag så vill man antagligen inte göra det. Om man heter SBB och vill sänka sin skuld, va?
Precis. Och sen finns det ju precis som man säger då, som Tim in och touchar på lite där med sin peak. Det är ju då att de här värderingarna, fastighetsvärderingarna, rätta mig om jag fel Robert, men de görs ju av fastighetsbolagen själva, inte av en tredje part, right? Eller?
De får göras av fastighetsbolagen själva. De flesta börsnoterade bolag har en tredje part, men då...
Ja, men nice.
Då skulle jag säga att tredje part är ju anställd av bolaget för att göra de här värderingarna.
Det är lite uppdragsanalys.
Ja, det blir samma. Jag tänkte precis, det är typ samma incitament då som uppdragsanalysen. Att okej, men sätter du för billigt värde på min fastighet så kommer jag ta nästa revisionsbyrå liksom.
Ja, så att ja, man ska kanske vara lite försiktig med dem. Och som sagt, att de ens får sätta de här värderingarna tycker jag är lite spännande. Men å andra sidan, man tänker väl, tror jag, från regulatorisk sida att det inte gör jättemycket, för att om de skulle skriva upp värdena jättemycket så drar man ju på sig en massa extra vinstskatt. Och det verkar onödigt. Men då tänker man inte på att aktiemarknaden ibland är extremt kortsiktig och vill ha korta vinster. Så att, och det påverkar ju. Men sen så finns det positiva saker med att skriva upp värde på fastigheten, och någonstans till vissa uppskrivningar av fastigheten ska göras om värdet någonstans ett motiverat marknadsvärde stiger väldigt mycket.
God redovisning, sed.
Verkligen.
ORL.
Mm. Har du något bra exempel? Tim var inne lite här på SBB, på uppskrivandet av fastighetsvärdet. Har vi några sådana kända aktörer som är typiskt kända för att uppvärdera, och så någon aktör som är typiskt känd för att inte uppvärdera så kraftigt?
Mm. Jo, men SBB är väl ett jättebra exempel på det. För ett sätt att göra det lite hastigt, om man vill typ i börsdata eller något, kika lite på vilka är antagligen mest aggressiva på att skriva upp värdet, så kan man ju jämföra ett bolag då, för jag, så jag värderar bolagen, jag sätter som ett P-tal på förvaltningsresultatet då. Men då, och då kan man göra det, och sen kan man jämföra med substansrabatt, substanspremie. Mm. Ett bolag som har väldigt högt värderat förvaltningsresultat men samtidigt har en stor substansrabatt, då börjar man känna oj, 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 då är nog fastighetspriserna väldigt högt uppskrivna, eller hur? För att värdet genererar inte särskilt mycket cash på kontot, men samtidigt så är värdet högre än aktiekursen. Okej, okay. Ja, men då börjar man bli lite orolig. Och samma sak motsatsen då. Ett bolag som handlas väldigt lågt mot förvaltningsresultatet och kanske inte ens nödvändigtvis handlas på en rabatt utan till och med handlas på en premie, då kan man ju börja fundera på okej, okay, de här värdena kanske är lite väl försiktiga. Här kanske det finns potential framöver. Ett annat sätt, bara för att jag sa SBB lite fort, det är ju just att nu de senaste kvartalet, då var ju värdeuppskrivningarna i SBB lika stora som i alla övriga fastighetsbolag nästan. Och det känner man ju att ja, ja, det är lite väl aggressivt kanske.
Mm, ja.
Men för att svara på en fråga åt andra hållet, så kan man väl säga att jag tycker att Balder är ett av de försiktiga bolagen i sektorn. De har bland de lägsta värderingarna mot förvaltningsresultatet. Jag tycker även Sagax hålls ju oftast fram som en aktie med helt galen värdering, för att de generellt sett en väldigt hög premie. Jag vet faktiskt inte utan till vad de handlas på idag, för jag brukar inte bry mig så mycket om det. Men mot förvaltningsresultatet, ja, det är bland de högre i sektorn, men inte helt orimligt.
Vad heter vd där? Mandus eller Mindus eller någonting? Vdn på Sagax, han är ju känd för att vara duktig liksom, tror jag, i branschen.
Okej, okay, okej.
Okay. Jag tror att det är lite Mandus-premie eller Mindus, precis, eller vad heter.
Och här.
Men det är också intressant det du säger med Balder där. Celine, jag har haft, träffade honom på UBA där i höstas. Och han pratade ju jämt där, jag bara, kolla inte på aktiepriset och kolla inte på bostäderna liksom. Jag vill bli utvärderad på förvaltningsresultatet. Och sen så han visade typ inte ens kursen liksom. Han bara visade, men så här har vårt förvaltningsresultat gått senaste 30 åren typ liksom.
Ja, det är svinget.
Så det är fokus på bara det liksom, pengar in.
Ja.
Hur mycket kan vi kräma ut i den här verksamheten liksom?
Precis. Och därför är det ju lite, det är både en shoutout men också en liksom varningens finger för sidor som till exempel FB-index. För vad jag vet så visar väl, de visar väl bara egentligen substansrabatt och substanspremie, korrekt va?
Yes.
Så att, men det är ju precis som du säger Robert, det är ju helhetsbilden som räknas, intjäningsförmåga och värde på fastigheter. För att gamla långsamma fastigheter som inte är värda så mycket och inte genererar så mycket, eller som är värda mycket men inte kraftigt uppskrivna, men som inte har lika högt kassaflöde, på lång sikt blir en väldigt trygg tillgång på så sätt.
Mm. Mm. Sen kan man ju säga, jag tror ju att om du har ett bolag som får alldeles för låg värdering, alltså säger rabatt på 50% på fastigheterna, då är det inte helt omöjligt att det kommer någon riskkapitalist eller någon annan fastighetsbolag som kommer och rätar upp det liksom.
Ja, det är sant.
Så kan man också säga det.
Och då blir multipel arbitrage.
Ja, det blir det.
Ja.
och på den så är det ju ganska intressant. En av de största debatterna vi hittar på Stockholmsbörsen just nu, det är huvudstaden. Och där har vi en jättestark ägare med Lundberg som också äger en massa fastigheter i deras investmentbolag utanför börsen. Där kan man ju börja spekulera just ett uppköp eller utköp från börsen. Men det håller enligt mig inte alls som investeringstes, bara att det kanske kan komma ett bud. Men jag sitter lite och väntar på den, att om vi sitter med 30%, 35% nästan rabatt, och man ändå tror på de här värdena, ja, men då är det ju verkligen intressant.
För man kan väl köpa, teoretiskt sett kan man köpa hela bolaget och kränga fastigheterna.
Ja, exakt, ja. Ur, om du har råd med det liksom.
Ja.
Men det är ju mer till mig.
Ja, jag har faktiskt varit och besökt Lundbergs i Stockholm. Ja. De har jäkla goda kontor alltså.
Ja, ja, men det är ju intressant där huvudstaden då. Det är ju, de har ju alla de finaste fastigheterna i Stockholm och Göteborg liksom. Men de gör ju det här till, de har ju väldigt, väldigt låg finansiell hävstång. Det är ju den här finanssidan, de har ju i princip inga skulder alls, va? Och de växer typ ingenting heller. De gör väl inte så mycket transaktioner väl.
Och det är ju det man kan
se.
Precis, man har huvudstaden och Lundbergs på den sida spektrumet som är jätteförsiktiga. Men sen har du sådana aktörer som Max Fastigheter som äger liksom, de ägde ju fastigheterna som typ Dollarstore låg i, alltså plåthallar i princip, som låg liksom långt utanför huvudstäderna. De typ, den typen av fastighet fokuserar de på. Och de blev uppköpta av Stendörren Fastigheter på en jättefin premie. Så att, alltså det finns ju, för då hade de stor intjäningsförmåga på deras hyresgäster och de ska ut väldigt mycket med att det är typ ingen som någonsin missar betalningsdatum och ja. Det är alltid uthyrt och etc.
Jag kom på ett varningsfinger man kan ge fastighetsbranschen, är akta er för en fastighetsbolag. Det finns en del sådana som bara har en fastighet liksom.
Ja. Det händer väl inte mycket överhuvudtaget skulle jag väl säga. Det händer väl inte mycket överhuvudtaget.
Nej, men ofta så lockas man in här, men det är 6% ettårskastning liksom. Och sen så märker man att shit, våran enda kund som vi har här som hyr fastigheten kanske vill ut liksom. Eller så märker man shit, vi måste göra ett stort renoveringsobjekt liksom. Ja, då ryker hela vinsten liksom. Det är mycket bättre om man har minst 5 eller jag vet inte, ett antal liksom. Så man får bli bort med den diversifieringsrisken där.
Det där är en väldigt bra spaning, Tim.
Ja.
Men tillbaka till dig, Robert, och återkoppling till min extremt långa fråga i början som gick över lite på, som du var inne och touchade lite på det här, Tim, och det är gällande finansieringen av de här fastighetsbolagen. För där ser man ju egentligen, bolagen var ju hejvilt olika grejer liksom. Ja, hejvilt är det inte så jävla galet, men alltså det finns en stor varians mellan bolagen hur de väljer att finansiera sina fastigheter. Vissa använder obligationer, vissa använder bara banken,
hybrider,
vilket är typ en konvertibel om man fattar det rätt. Och till exempel Wallensam kör ju bara via banken.
Och SBB kör allt de kan hitta på.
Ja, typ D-aktier, preffaktier, pantsätta på det ena och det andra.
Ja.
Men Robert, vad är din syn på de här olika finansieringsalternativen? Jag vill tänka att typ obligation kontra bankfinansiering.
Ja, men det är en jätteintressant fråga som är så viktig i fastighetsbranschen eftersom det är så mycket extern finansiering, eftersom det är så dyra fastigheter generellt. Jag tänker väl några olika saker. Rent generellt, historiskt, om vi bara går tillbaka, så nästan varje stor krasch har ju alltid föranlätts av komplicerade finansiella upplägg. Och det ser vi en hel del av i fastighetsbranschen, och det är ju en hint om något. Enkel bankfinansiering, Wallenstam, inte så komplicerat, lägre sannolikhet för att det ska linda in sig på något konstigt sätt och bli en finansiell krasch. Men sen så är det klart att det finns möjligheter med det också. Fastighetsbranschen är ju väldigt beroende generellt sett av sin kreditrating, och för att vara ärlig, för jag har försökt sätta mig in i detta ganska seriöst, då, den är inte alls så professionell som man först kan tänka sig. Nu ska väl jag inte kasta bolagen totalt under bussen, men för de som har sett The Big Short,
ja,
så vet man lite om hur det går till.
Ja, finns inte några kända scener där.
Ja, men det gör ju det. Att man kommer in på en kreditratingsfirma och betalar pengar och grejer.
Ja. Men vilken rating vill du ha?
Ja, men lite så. Och det i fastighetsbranschen är så himla viktigt, för när du gör ut obligationer eller egentligen även bankfinansiering så påverkar det jättemycket, så går man ofta på de här kreditratingarna från de stora instituten, och då så ser man, okej, okay, ja, du har BBB eller du har BBB plus eller något, då får du den här räntan, och det är ju jättecentralt vilken ränta du får, och de baseras i mångt och mycket på några viktiga nyckeltal som de här kreditratinginstituten sätter upp, och då är det bland annat hur mycket lån du har jämfört med det egna kapitalet. Så där finns det ju vissa finansieringslösningar, till exempel då D-aktier, som ju och allt, varje rimligt sätt egentligen borde räknas som en skuld. En D-aktie är som en preferensaktie, det vill säga du får en stabil förbestämd utdelning för alltid, men du får inte företräde vid en konkurs helt enkelt, utan då får du samma prioritet som stamaktieägarna, vilket gör att det är sämre än en preferensaktie. Så många fastighetsbolag hade ju förut preferensaktier, sen så kom ju de här ratinginstituten på att ja, men det här, det är ju lite fusk, så då räknar vi i alla fall hälften av detta som en skuld och hälften som eget kapital. Men då bara okej, okay, ja men vad synd, då skippar vi preferensaktier och så skapar vi det här helt nya D-aktier istället.
Och det är räknat. Smart.
Dopa siffror, hello.
Och det är eget kapital då, vilket ju är helt orimligt.
Ja, och men det är, egentligen så är det också som ett lån liksom, fast med sämre, vad säger man, ordning då, som du säger, i konkurssituationer.
Exakt, och det gör ju att man tar det lånet, skapar eget kapital, vilket gör att man kan ta ytterligare bankfinansiering. För då har man ju mer eget kapital, så den här kvoten sjunker. Så att det, jag förstår att fastighetsbranschen inte hamnar i det här, men det är klart man blir lite orolig som investerare ibland när det blir för komplext. Och det är sällan det har varit bra historiskt. Lite i termerna bankfinansiering versus obligationer tycker jag också är intressant, som du hade med i frågan där. I Sverige, Sverige är ju ett väldigt unikt land på just obligationssidan, och det är ju ganska roligt, men nästan alla obligationer som ges ut i Sverige, typ 93-94%, är med rörlig ränta, så man har en viss riskpremie på Stibor som man utgår, som är en sån här genomsnittsränta mellan svenska bankerna, vilket gör att den här är helt rörlig, så nu när detta händer, att räntan stiger väldigt kraftigt, så stiger fastighetsbolagens kostnader väldigt snabbt. Däremot bankfinansiering, där brukar man ju som fastighetsbolag generellt sett binda räntan ganska långt. Och där ser jag en ganska stor fördel med mycket bankfinansiering generellt sett. Mm.
Jag vet inte hur mycket de bolagen som bankfinansierar sig, har också sett en, det är en liten trend som man inte riktigt vet om det 100% stämmer, men de brukar ofta vara väldigt duktiga på kredittäckning, eller vad heter det, kreditsäkring eller räntetäckning, räntetäckningsgrad heter det, va? Ja. Och då är det egentligen det är hur du har hedgat dig mot dina räntekostnader, för vad man gör då som fastighetsbolag är att man köper räntepapper då, som går så upp i värde.
Man swappar också.
Ja, precis.
Så när jag har läst mycket om det här i mina finanskurser, och jag kan säga att mycket av det har gått ut i andra.
Ja, jag köper alltså. Men, så då köper man liksom papper som går upp i värde när räntan går upp, vilket innebär att går räntan upp så kostar dina lån till fastigheterna mer, men du tjänar också pengar på de papperna som du, och detta, hur mycket av din ränta som du har täckt då med sådana här räntepapper kostar. Och så,
ja, det finns en durationsrisk som pratar på också.
Mm. Men det kostar ju alltid att sätta upp sådana här grejer. Så att,
ja,
mm.
Så är det.
Så att, men det var en liten spaning. Så att de brukar, det känns ju som att bankfinansiering krävs mer för att få igenom än obligationer.
Mm.
Spontant.
Det blir svårare, tror jag. Man måste ha bra kontakter.
Visst är det så.
Det är bra att vara vän med Wallenberg, kan man säga.
Visst är det så. Det är nog fördelaktigt i alla situationer. Ja. Typ.
Men jag tänker att innan vi går till favoritsegmentet, så tänkte jag, vi måste bara höra, vad tycker du om SBB? Det känns som det är på allas läppar. Vi har nämnt det lite här. Liksom. Är det bu eller är det bä?
Det är både och faktiskt.
Nej, fegis Robert.
Ja, men jag får ta på mig den mässan. Men det blir ju så himla spännande, för att det är ju sån action. Det är ju action som för alla andra bolag tillsammans.
Bråser jämt ute och kastar en fjärt på honom, vad säger man? Bajsmacka. Och sen så blir alla aktieägarna arga.
Ja, men det är ju så, det, om vi börjar med det, det är ju helt otroligt att vi har en ny sån här fingerprint-svans. Jag var ju, började engagera mig i Unga Aktiesparare när den här fingerprint-svansen då var som kanske starkast 2015. Och det är ju helt, jag trodde verkligen aldrig att vi skulle se riktigt en så stark svans igen. Men det är ju jättedestruktivt. Och om du känner att det gör lite ont när någon uttalar sig negativt om dina aktier, så tänk om med det. För att det är väl jättepositivt om man får lite andra åsikter på ens aktie. Och om det där uttalandet skulle göra att dina aktier går ner en dag, ja, men, och du känner att du inte har råd med det, ja, men då kanske börsen var fel ställe någonstans att ha just de pengarna. Så att, för där ska vi vara långsiktiga dagliga rörelser. Det hör till marknaden. Men för bara kort på SBB som helhet, det är, om vi tittar på det, snabb värdering, så ser det ut som kanske det billigaste fastighetsbolaget på Stockholmsbörsen just nu. Och dessutom så har de bland de lägsta risken för vakanser i sina fastigheter. Och det är ju väldigt, väldigt positivt. Men det har de kombinerat då med ett ganska riskfyllt finansiellt upplägg. Och det är ju anledningen till att det har gått ner 65% i år. Kolla precis när vi gick in här. Och deras D-aktie handlas på 8,5% direkt av kassan idag. Det är ju en tydlig hint från marknaden att vi ser det här som riskfyllt. Det här kan konka. Så, och risk i finansiellt upplägg har ju funkat jättebra när i lågräntemiljö. Men nu är vi inte i lågräntemiljön längre. SBB har aldrig upplevt en högre reporänta än 0% för att bolaget grundade 2016.
Det är så sjukt. Alltså sex år har det gjort. Ilja.
Ja. Ja, men det är ju ett häftigt bolagsbygge, men det är med en stor risk. Och det tycker jag man ska veta när man köper de här aktierna. Det kanske inte ska vara en grundbult i portföljen. För det kan nog gå väldigt bra härifrån och det kan gå superdåligt också.
Ja, det är ju en del utdelningsjägare som har gett sig in här på SBB.
Jag har lite SBB-aktier i min tjänstepension.
Ja. Får du till i varje månad?
Jag får typ 1,5 krona i månaden. Det är så jävla gött.
Ja, men det är gött. Alltså, Avanzas notis för utdelning är ju riktigt god. Men det killar till lite. Det är riktigt god.
Ja, fan, jag har stängt av notis. Jag måste införa det.
Det måste du ha. Den är fin. Okej, men det är ändå... ja, det känns som det kommer flyga i alla fall, liksom.
Ja, verkligen.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Du, Robert, då får vi ju svart på vitt här då om du har lyssnat på vår avsnitt eller inte.
Ja, det har jag ju.
Ja, men det har jag.
Han var ju med. Han var ju med sist också.
Ja, men jag tänker, jag, den är så inövad så att jag tänker att fan, jag måste köra den igen liksom. Det känns det är obligatoriskt.
Vi måste göra nya nu också.
Ja, jag har den. Ja.
Okej, men då går vi in på favoritsegmentet. Veckans volley.
Ja, vi får jobba lite på det där
tiden. Ja, det är lite upp och ner där.
Vem kändes i månaden, Robert?
Du var ju med Robert senast när vi gjorde detta. Och då sa vi att vi ska sätta dig på etastolen. Och vi ger dig en volley liksom. Men jag plockar upp och fångar volleyn först. Oj. Innan den når över nätet. Så snabbar jag på volley. Och det var nu när vi tänkte på det här. Vi var inne på inflation, vi var inne på räntor. Och då tänkte jag på Aswot Damodaran var ju nyligen med i en väldigt, väldigt bra podd.
Det ungefär, var ett namn.
En timme 50 minuter med Investing Like the Best. Och sen så är det Sean och Hennessy eller någonting heter han. Sök på Aswot Damodaran på podcast eller någonting.
Just det, det stavas precis som det låter.
Aswot Damodaran, ja, riktigt bra. Och han är ju en grym professor från New York University. Han snackade alltså typ en och en halv timme om inflation liksom, och börs. Och det var superintressant podd. Alltså. Det är bara shout out till den. Alltså. Pratar mycket inflation. Varför påverkar det kassaflödes negativa bolag väldigt mycket? Vad tror verkligen börsen på att inflationen är övergående eller inte? Han säger ju att börsen tror fortfarande på den här övergångstesen i och med att den 10-åriga räntan handlas fortfarande på 3%. Och det betyder ju att börsen kommer ju tro ju på att, alltså inflationsjusterat, den reala avkastningen på en obligation nu, 10-årig ränta, den är ju långt negativ, det är ju minus 5%. Hade man trott på att räntan skulle stanna så här högt, så hade ju räntan varit på 8%, 10% liksom. Så med den definitionen så tror man ju på att räntan borde, eller inflationen borde gå ner igen liksom. Helt enkelt. Så det ska bli intressant att se vad som händer den här tid, men det är shoutout till den podden i alla fall.
Yes. Ja, den är fin alltså. Mm. Och vi kommer absolut skriva med det där namnet i avsnittsbeskrivningen. För
jag kan bokstiva den. Nej, strunt så. Vi kan länka den. Länken till och med.
Det är en bra volley alltså. Det är ja. Bra. Robban?
Ja, men jag har faktiskt förberett en volley den här gången.
Så där ja. Man kan nästan ana att du visste att det här skulle komma.
Men då är ju frågan om det är en volley längre. Men...
Ja, nej, det är samma grej jag tänker på ibland. Liksom. Ibland vet jag ju att man har preppat någonting, men är det en volley då?
Vi gräver inte så djupt i det nu. Nej, vi tar nej, heta kör. Spaningar bara.
Spaning, take.
En spaning. Lever Tina fortfarande är min spaning. Och jag tycker det är lite intressant. Man kan ju, för man har pratat om det här Tina, att nu finns det inga alternativ till aktier. Och det har handlat om att räntan är så låg och så vidare. Och när man pratar om det, och man pratar om till exempel stiftelser och sånt som behöver få ett visst kassaflöde varje år, och då har det blivit aktier nu det senaste. För någonstans sen 2011, om vi kollar på Stockholmsbörsen, så har 10-åriga räntan varit lägre än direktavkastningen på börsen, och det är ju någonstans relevant, för om du vill ha kassaflöde då kan du, då är ju direktavkastningen på börsen ett sätt, och sen så är räntan ett sätt. Och det är lite intressant, för att svenska och amerikanska räntan har spreadat isär lite nu. Nu är amerikanska tioåringen upp kring 3% igen och strax över till och med. Svenska tioåringen var ju upp nära 2%, men nu är det bara 1,84 tror jag den är här för en liten stund sedan i alla fall. Men om den ska upp strax över 2%, så börjar vi närma oss. Direktavkastningen på Stockholmsbörsen föll ju såklart ganska mycket under pandemin när det var lite utdelningsrestriktioner och grejer. Nu har de börjat stiga en del, och det är ju tack vare fallande börsen. Kort och gott, då ökar ju direktavkastningen. Men den är strax under 3%. Mm. Så vi börjar kort och gott närma oss. Det är en procentenhet just nu vi har att leka med. Och om räntan går över direktavkastningen någonstans, så då kan vi nog börja fundera över Tina. Det är ju klart att aktiemarknaden bjuder ju på mer avkastning än bara direktavkastningen i stor, samtidigt så kommer det med en hel del risk jämfört med en statsobligations 10-åring. Där kan vi ju då prata en företagsobligation som kanske har 2% riskpremie. Då handlar vi redan nu över Stockholmsbörsens direktavkastning. Och nu de senaste åren sedan 2011, där man någonstans har pratat om Tina, då har vi kanske skilt nästan 3 procentenheter. Mm.
Ja, jag tror det är en jättebra spaning. Det ska bli spännande att se hur vi snackar en del om de här flödena, liksom, de stora flödena, hur det påverkar. Och det handlar ju samma sak när man går in på index och sånt. Mm. Gött, jag har en going.
En going?
Ja, och det har väldigt mycket att göra med Iljan. Jag kom på det samtidigt som vi diskuterade det. För jag hörde idag en debatt på nyheterna. Om huruvida politiskt engagerade människor, alltså högt uppsatta, får lov att engagera sig i näringslivet efter man har slutat med politiken. Och jag tycker det är väldigt intressant egentligen, för att jag tror ju med Iljans bakgrund att det är ju no-brainer att hans politiska bakgrund har hjälpt honom att bygga SBB så pass fort. Alltså om man kollar på vilka hyresgäster han har också. Alltså det är ju inte någon som hade inte varit polisastisk som hade kunnat göra vad han gör. Och då är man frågar liksom så här, är det fair? Alltså jag tycker inte det. Det är ju en dörröppnare, alltså det har öppnat många dörrar för honom. Och likadant tycker jag det är väldigt intressant åt andra hållet, folk som har varit väldigt högt uppsatta i näringslivet och få hoppa in och få ta en politisk roll. Mm. Alltså att vi kan kolla gamla LKB som nu är någon minister, va? Vad är han?
Thorvaldsson.
Ja, precis.
Tänker du på.
Mm. Och det blir ju väldigt tiltat, man säger, mot vissa industrier, mot vissa bolag till och med. Alltså det blir ju en jäv liksom, och det tror jag är svårt att undvika. Jag vet inte vad detta innebär, men det är bara någonting att ha med sig, tänker jag, framgent.
Ja.
Så att det är svårt att undvika, men jag tror inte det är hälsosamt.
Nej, det är supervanligt alltså. Supervanligt.
Mm. Så att det var min jäkla volley.
Ja.
Mm. Och innan vi fortsätter så ska jag väl säga att allt som nämns och sägs i den här podden inte ska ses eller tolkas som en rekommendation. Innan vi har det, så nu har vi med Robert på den också. Vet du.
Ja.
Det är fint.
Man får alltid göra sin egen analys.
Visst är det så. Robert, vi vill tacka dig så hemskt mycket för att du ville komma och snacka lite fastigheter och räntor med oss. Det var skittrevligt verkligen.
Och så vill vi såklart tacka våra lyssnare. Nu har inte du säger någonting tillbaka i och för sig.
Ja, men superkul, jättekul.
Det var inte meningen att avbryta dig. Nej. Tack till våra lyssnare då.
Mm. Och gänget.
När det här släpps så är det ju ett event i Göteborg.
Visst är det så. 13 juni när det släpps måndag. Då är det faktiskt då är det börshäng eller aktiekväll. Kommer bli ett gött event med käk och Red Bull och smoothie.
Red Bullen har jag talat om flera gånger nu.
Ja, det är gott. Det är gott. De står på mitt kontor faktiskt.
Aha, du har dem hemma där. Ja, men om man vill ha feedback så är det bara att skriva till någonting om aktier på Twitter eller på Instagram.
Visst är det så.
Och om man vill mejla
så gör man det till någontingomaktier@gmail.com.
Och så vet ni gärna gå in och lägga en liten rekommendation också på Sverige.
Och skit trevligt.
Plattformar.
Ja.
Gött, då säger vi hej då.
Ha det gött,
hej!
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
it. Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.